Vi har haft en liten frågestund och frågan kommer upp om man kan träna sin kropp eller om det är att förbättra sig själv i syndafallets mening. Och då vill jag säga så här, och jag vill ha med det på inspelningen också, att den stora skillnaden ligger i om det finns ett förakt i botten, ett självförakt eller ej. Därför jag kan inte förändra det hos mig själv som jag föraktar hos mig själv. Utan om jag plågas av självförakt, så kan jag behöva be Gud om hjälpen att acceptera mig själv i befintligt skick. Först därefter är förändring meningsfull. Vi kan ta ett exempel på det här. Det finns ju många människor som lider av ensamhet. Och det är ju inte folk som bor på fjälltoppar eller yttersta skärgårdsön eller någonting sånt här. De lider sällan av ensamhet, utan det är ju storstaden man gör det. Det är ett storstadsproblem. Man har massor med folk tätt in på sig. Och inte kontakt med någon. Och det här är ju ett väldigt plågsamt tillstånd. Och det är ju någonting som man söker hjälp för. Och då är det väldigt ofta så här att första steget ut ur ensamheten är att acceptera sin ensamhet. Därför den som söker hjälp är ofta desperat. Och när någon kommer som vill dela den ensammes liv, besöka henne då och då eller honom och hålla kontakten, så är man i regel så desperat så att man hänger sig på den som vill få hjälpa en ut i livet. Man binder den andra till sig så till en grad att han till sist måste fly. Men om man börjar med att acceptera sin ensamhet, så kan man alltså på ett mycket, mycket mera naturligt sätt ta emot den gemenskap som ändå bjuds. Jag kan bara förbättra det som jag är försonad med. Jag behöver inte alltid vara nöjd med det, men jag måste vara försonad med det. Den ensamma människan använder ofta så mycket av sin tid till att längta efter gemenskap, att han liksom inte orkar att odla några intressen eller göra sitt liv innehållsrikt på annat sätt. Och det där märks ju när det kommer någon människa som vill dela hans liv. Att man har inget att prata om. Därför att det gemensamma intresset är ju ofta någonting som skapar en speciell brygga. Man kan gå ut tillsammans med andra och spionera på fåglar, eller man kan bygga modelljärnvägar eller något annat sånt här. Så har man ju liksom någonting som gör umgänget naturligt. Jag kan bara förbättra det som jag är försonad med. Och jämförelserna är ju alltid något oerhört destruktivt. Vi vet ju alla att det är meningslöst att jämföra äpplen med päron, för att inte tala om bananer. Och ändå kan vi inte låta bli. Det är en tvångsmentalitet hos oss. Det ska tävlas om allting. Du är väl världsmästare i att gå på händerna. Och vi kan ju kika lite grann. Göra så att säga en parentes i det hela och kika lite grann på det här i Första Korinthierbrevet 12. Och till denna intensivt karismatiska församling där folk profeterade i munnen på varandra. Till dem skriver Paulus så här, första versen: bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Alltså, han vill ge oss kunskap om nådegåvorna. Åh, säger vi, så intressant. Så fantastiskt skojigt. Nu talar Paulus om för oss hur vi upptäcker våra nådegåvor, hur vi förvaltar våra nådegåvor och hur man liksom får mera rulle på sina nådegåvor. Och så säger han inte ett ljud om det. Utan det enda han talar om i 12 kapitlet som liksom handlar om det här egentligen, det är att vi måste undvika jämförelse. 12 versen. Till liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte hand hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den, och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Ja, här har vi nu foten som säger, jag är inte hand. Alltså kan jag inte vara med i det här sammanhanget. Och det är ju självföraktet. Eller varianten ögat säger till handen, jag behöver dig inte. Du hör inte hit. Och det är ju föraktet för den andra. Men det är jämförelser, och jämförelser leder till förakt, och förakt leder till splittring. Fiendskap, ovänskap. Den som sår i sitt kött så åker skall av köttet skörda undergång. Och det är ju på det här sättet som alla karismatiska väckelser slutar. Detta är dödsattesten på varje karismatisk väckelse i kyrkohistorien, det är jag övertygad om. För problemet är inte att upptäcka sina nådegåvor. Och problemet är inte att få rätt form av kraft eller vishet i sin gåva. Utan problemet ligger alltid i att undvika jämförelse. Lärjungarnas ständiga samtalsämne före Jesu död och uppståndelse var frågan om vem av dem som skulle anses vara den största. Och det är först efter förnekelsen, efter uppståndelsen, när de fått nåd så att säga för allt det här, så de kan sluta med den här frågan. Ja.
Jag tänker så här, jag jämför mig med många av Bibelns gestalter ibland, och det tror jag är till fördel för mig. Till exempel, jag kan se att Paulus säger, ber jämt, och så tänker jag, ber jag jämt? Nej, det är inte riktigt. Och då blir det en strävan mot det goda på, med Gud som draghjälp och med Gud som draghjälp.
Ja.
Då blir det någonting gott att jämföra sig.
Ja, men det är någonting helt annat. Därför att om du låter dig inspireras av Paulus som ett föredöme, bli som jag är, skriver han ju faktiskt.
Ja.
Det behöver du ju inte göra med ett självförakt i botten. Och det är föraktet som är det riskabla här. Föraktet är det genuint onda. Mycket mer än hat.
Om det är så att man inspireras av någon, då kommer det inte att man accepterar att man kanske ber för lite och ser på det.
Ja, i bästa fall, ja.
Så då kan du skämpa?
Ja, det kan du göra. Men om jag liksom säger, uff vad dålig kristen jag är som inte ber ständigt igen. Då liksom öppnar sig marken under fötterna på en. Och den kristliga självfördömelsen ska vi inte underskatta. Den skapar ju bara oreda. Om Gud har accepterat mig i befintligt skick, varför skulle inte jag göra det? Om Gud sedan vill förändra mitt liv till det bättre så tar jag tacksamt emot. Men fräls mig från mitt självförakt, gode Gud. För det skapar bara ond frukt. Uteslutande. Det är ändå det självföraktet som får människorna att klä sig i fikonlöv. De såg att de var nakna. Det hade de ju varit förut också, men det bekymrade de inte. Och det bekymrade inte Gud heller. Han hade skapat dem så. Den du föraktar gör du till ingenting. Blir man hatad så är man ändå någon. Man är någon att vara rädd för i alla fall. Men den som föraktar mig gör mig till luft. Och därför börjar det genuint onda i regel med förakt. Innan man förgriper sig på en människa så föraktar man henne för att göra övergreppet möjligt. Hitler var en mästare i att få det tyska folket att förakta judar. Och när han väl lärt dem att förakta judar så fanns det inga spärrar för vad människorna sen kunde göra mot dessa judar. Därför att föraktet gjorde dem till ingenting i deras ögon. Och den som är ingenting behöver man inte vara barmhärtig emot. Eller vi tar den situationen som kanske är lite mer vardaglig, tyvärr. Mobbning på våra skolgårdar börjar ju i regel med att man förklarar någon för att vara löjlig. Du har inte de rätta märkeskläderna, du har fel moped, du har krokig näsa, du ser inte klok ut och därför är du löjlig. Och när du är löjlig så stöter vi ut dig och när vi har stött ut dig så kan vi sparka på dig. Det börjar med förakt. Och när föraktet väl har slagit rot igen så finns det ingen gräns för vad man kan tillåta sig. Och vi lever ju i en föraktets kultur. Det mesta som marknadsförs som humor i våra sammanhang handlar ju om rent personförakt. Om ni tittar på ett sånt program som snackar om nyheter. Det är ju ett flitigt bespottande av statsministrar och andra kända personer. Med efterföljande gapskratt. Min favorit i humorbranschen är Povel Ramel. Han kunde den sällsamma konsten att vara rolig utan att vara föraktfull. Leka med ord, vända på saker, upptäcka det lustiga i mycket av det som är konstigt och knepigt i tillvaron. Utan att spotta på människor. Men han är han är ett undantag. Och det är för att föraktet är så utbrett i vår kultur. Det finns som i luften vi andas. Det är bland annat därför vi har så mycket problem med självsvält. När jag under min läkarutbildning gick kurs i invärtesmedicin hösten 1962. Så fick vi in på den avdelningen där jag tjänstgjorde en kvinna som vägde 33 kilo. En anorektiker. Och då sa docenterna till alla kandidater. Ni måste gå till avdelning 17 och titta på henne. För det här får ni aldrig se igen. Nu bygger vi specialkliniker för anorektiker. Så mycket vanligare har det här problemet blivit. Och jag vill mena att under min livstid har jag sett hur föraktet breder ut sig i vår kultur. Och att vi använder allt mer av våra resurser till att värja oss emot ett universellt kringflytande förakt. Som ofta övermannar oss till ett självförakt. Och vi är alla så oerhört sårbara på den här punkten. Om vi nu ska återvända lite försiktigt till det vi slutade förra lektionen med. Alltså att frälsningshistorien är så att säga ett avundens drama. Där det gäller att inte bara täcka över avunden. Den kan vi inte ta med oss in i paradiset utan att paradiset genast blir ett helvete. Utan vi måste vara fria från den när vi går in. Och fri blir man inte om man får lika mycket som alla andra av allting. Utan Gud ger ju olika nådegåvor åt alla och olika stora nådegåvor. Och somliga får mycket och andra får lite och några får oansenliga nådegåvor. Allt det här som ju alltså leder till jämförelse vi läste om nyss. Och Gud är alltså den som förbehåller sig rätten att vara god i den meningen att han ger vad han vill till vem han vill. Och detta är ju ett kärlekens privilegium. Om ni som grupp ska ge mig fria händer att älska er, så måste ni ge mig tillåtelse att ge vad jag vill åt vem jag vill när jag vill. Om jag ger en gåva till en och alla andra infinner sig svarta i ansiktet och säger men ja då. Då är redan så att säga kärlekens drama överspelat. Då har ni berövat mig friheten att älska er som grupp. Och Gud håller envist fast vid den rättigheten. Han är kärleken. Och detta betyder alltså att det finns något väldigt grundläggande i frälsningshistorien. Och detta grundläggande kallar vi för utkårelse. Guds utväljande. Gud utväljer. Och när Gud utväljer så gör han det inte bara för den utvaldes skull utan han gör det för allas skull. Vi bläddrar till första Mosebok 12. Ett Mos 12 och ett. Herren sa till Abram: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Gud utväljer en man och i förlängningen ett folk framför andra folk. Och han gör det för att alla ska bli välsignade. Vad säger du?
Andra folk.
Ja, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är alltså alla folk.
Det kanske kan det vara så att de som inte direkt blir utvalda, det vill säga helgarna, de lär sig av denna läxan att inte vara avundsjuka och att de också så småningom kommer.
Vi kommer till det, ja. Ja. Vad händer då med den som blir utvald? Och vad händer med den som inte blir det i första vändan? Ja, det läste vi alltså om i berättelsen om Kain och Abel. Det är så att säga det ordinarie reaktionsmönstret. Och med den insikten i bakhuvudet ska vi slå upp en text som många tycker är väldigt svår. I Romarbrevet 9. När vi ska läsa från 10 till 18 verserna. Romarbrevet 9, verserna 10 till 18. För där går Paulus in lite grann på frågan, hur bär sig Gud åt när han utväljer? Efter vilka kriterier går han? Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Detta är ju en gåtfull text, eller hur? Men nu har vi alltså med oss i bagaget insikten att Gud åtgärdar avundens problem genom att förbehålla sig rätten att ge olika mycket till olika personer av olika ting och vid olika tillfällen. Och vi frågar: hur utväljer då Gud den som han vill välsigna? Vi har ju många teorier och funderingar om Abel, hur mycket snällare och finare och frommare och gudfruktigare han var än Kain. Men det står ju inte så mycket om det i Bibeln. Och här förklarar Paulus för oss att Gud väljer inte efter de mänskliga egenskaperna. Han bara väljer. Men samtidigt är det ju så här att när han väljer A så blir B avundsjuk. Så att när han utväljer en så förhärdar han den andra. Det är inte så att Gud önskar att människor ska bli förhärdade. Det hör med till avundens problem.